Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Då så, kära vänner och lyssnare, Indupodden nummer 105 i ordningen, säsongsfinal 2021. Ronny, det är du och jag idag, och ja. Vad har du på hjärtat?
Jag har ganska mycket på det här hjärtat ändå. Jag tänkte det inför det här avsnittet, att det kommer, vad ska vi prata om? Det börjar syna lite nu i nyhetsflödena, men så tänker man till lite, så har det faktiskt hänt en hel del på den här senaste veckan egentligen. Vi har haft nya bekräftelser för styrningar 2022 i Indycar, bland annat Devin DeFrancesco är ju såklart, visste vi redan innan att han är klar för att köra för Andretti, men vi har ju även fått bekräftelse att Kyle Kirkwood kör för AJ Foyt. Det var ju bara bokstavligt talat minuter sedan vi såg det, Jakob.
Ja, bekräftelse och bekräftelse, men allting verkar tyda nu på att Kirkwood tar bil nummer 14 där i alla fall. Mm. Medan toppförarna har semester, så är det ju många av de aspirerande Indycar-förarna som jobbar stenhårt fortfarande för att säkra styrningarna 2022. Mm. Och ska vi prata lite om Devin DeFrancesco då? Lite mystiskt kanske det är att han tar den här Andretti-styrningen, eller?
Ja, jag tänker så, tittar man på hans karriär så här långt, så late bloomer är väl inte alls att ta i när man säger det, och frågan är om han är någon bloomer överhuvudtaget, kan jag tycka. För som bäst har vi ju sett han som, han tog väl en första eller andra plats i spanska Formel 3 2017, men en sjätte plats i Indy Lights 2021, alltså det är ingenting man skriver hem till mamma om.
Nej, jag har tittat lite närmare på den här Devin DeFrancescos karriär, och ja, han blev spansk Formel 3-mästare 2017, men det var ingen konkurrens där, och han vann det mästerskapet bara för att två andra förare, som Scott Harrison heter den ena, fortsatte inte med någonting, och sen var en rysk förare. De hade bättre resultat än DeFrancesco där, men de räknades som gästförare av någon anledning. Så DeFrancesco vann liksom det mästerskapet på default. Och sen så körde DeFrancesco i några år i Europa, Formel 3 och GP3. Tog 0 poäng på 3 säsonger. Så det är lite sådär. Hans Wikipedia-sida är helt fantastisk. För det måste ju vara någon i hans närhet som har skrivit den.
Ja, jag sa ju det, att en sjätte plats i Indy Lights, det är ingenting man skriver hem till mamma om. Men det kanske är mamma som har skrivit hans Wikipedia-sida.
Ja, precis. Som 2018, det avsnittet avslutas med Devlin completed the year in 21st place with a strong showing in all the remaining races. Vänta, va? 21st starkt? Nej, jag vet inte om jag skulle hålla med om det. Men nu när han kom till USA så började han ju Indy Lights-säsongen i år med 2 tredje platser. Var väl habil, gjorde inte så många misstag. 6:e plats totalt i Indy Lights. Gjorde bra test med Andretti, var ju liksom i höjd med Kyle Kirkwood och David Malukas tider. Och även Linus Lundqvists tider. Och han har en stark backare i sin familj då. Hans pappa Andrew DeFrancesco driver ett investeringsbolag som heter så mycket som Sol Global Investments. Det är aktiefört i Toronto. De investerar särskilt i cannabis, e-sport, electric mobility, health and wellness, skriver de på sin hemsida. Och den hemsidan, såklart, så är det sonen Devlins Indy Lights-bil som syns när man först klickar sig in på den. Mm. Så det är ju en familj som är köpstark, som då förmodligen då har satsat mycket pengar i sonens racingkarriär.
Jag gillar också den här Twitter-länken du skickade till mig tidigare idag, Jakob. Det är ju att Devlins pappa heter Andy DeFrancesco då. Och han hade ju gått in och blivit en partner till ett bolag som heter Hello Fyllo.
Och de sysslar med?
Alltså, compliance first solutions for highly regulated industries. Det är säkert jättebra, det luktar jättemycket pengar i det där. Men cannabis, sa du?
Ja.
Mm-hmm.
Kalifornien har ju särskilt, och västra USA har ju särskilt legaliserat cannabis. Kanada också. Så där finns ju pengar att tjäna. Och Andy DeFrancesco verkar vara riktig petrolhead. Lever och andas motorsport, precis som vi andra. Och då, när det gäller Devlins karriär, om man kan köra IndyCar, jag har ju alltid sagt, då ska man köra IndyCar också. Och nu, i och med att Kirkwood verkar säkra upp Foyt-platsen, så tar han ju inte heller på någon annan förares bekostnad, kan vi ju säga.
Nej, och när det gäller Cal Kirkwood då, som du sa, det är inte bekräftat ännu, men starka indicier på det. Jag tycker det är synd att inte få se Tatiana Calderon i den bilen. Jag tror att det skulle gå mer åt det hållet. Vad tycker du, Jakob?
Rookit har ju sponsrat den bilen i år när Sebastian Bourdais har kört den. Bourdais har ju sagt att han kommer inte köra IndyCar på heltid mer. Frågan är om Rookit fortfarande är involverade i bil nummer 14 hos Foyt. Det verkar inte tyda på den saken, för det nämns inte heller i några källor längre.
Och nu vet jag att till exempel Kenny Breck har uträttat stordåd historiskt med AJ Foyt Racing, men på senare år har det kanske inte varit det bästa teamet för en rookie att vara och köra för.
Nej, de har ju inte jättebra track record för att grooma nya förare till IndyCar. De skulle ju vara lite juniorstall 2017 var det väl, med Connor Dale och Carlos Munoz. Den satsningen var det inte länge, för sen skulle de bli ett Brasilienstall med Tony Canana och Mattias Leist. Och Mattias Leists karriär var ju bara de två säsongerna den satsningen förblev. Och nu, Dalton Kellett har ju inte skördat några större framgångar, och Bourdais gjorde några topp 5-placeringar, men topp 5 för Foyt-stallet, det blir nog svårt 2022 i vilket fall som helst.
Sedan håller jag å andra sidan Cal Kirkwood väldigt högt som förare, så att jag tror inte det är det någon där som skulle, junior som skulle lyckas eller nykom rookie som ska lyckas i det teamet. Så han är vass, Cal Kirkwood, och jag tror att det kommer visa sig även redan 2022 med ganska stabila insatser och förhoppningsvis en och annan topp också.
Ja, med de här förarna som jag nämnt, så visst, Leist var ju också Indy Lights-mästare, men Kirkwoods juniorkarriär har ju varit överlägset bäst av de här. Och ja, så får man ju komma ihåg också, när Tony Canaan körde Foyt-bilarna så var ju han redan då mot slutet av sin karriär ändå.
Någon som däremot inte kommer köra IndyCar och sagt nej, det är ju Nico Hülkenberg, som då testade för Arrow McLaren SP här nu för några veckor sedan, och det blir inget mer med det.
Can't blame him. Han har väl ett nyfött barn. Han har väl intressen hemma i Europa. Och han vill väl ogärna flytta för att kanske köra en tredje bil i några lopp för det här nystartade tredje stallet hos McLaren. Så det hade varit för höga insatser, tror jag, för Hülkenberg.
Återstår att se om det är nej för alltid där, eller om det faktiskt kan bli aktuellt 2023 då, för en heltidsstyrning eventuellt i McLaren. Det får vi se, men nu går han in i småbarnsåren då, Nico Hülkenberg.
Och säkert lite sportvagnstall som vill ha hans tjänster också. Han har ju vunnit Le Mans för Porsche tidigare, och Porsche kommer ju tillbaka till Le Mans 2023 också.
En annan grej som var intressant är att Ganassi kommer nu köra 5 bilar på Indy 500 2022, vilket innebär, alltså, bekräftar ju att Jimmy Johnson nu kör Indy 500. Och vad tror du mer om hans ovaläventyr 2022?
Spännande ändå. Jag tror att han helhjärtat kommer stöka på Indy 500, men eftersom vi kan väl nu redan nu säga att han kommer inte kämpa om titeln förra året. Så jag tror inte han vill liksom satsa på att kanske harva runt en 15:e plats i Texas. För där är riskerna nog ännu högre än på Indianapolis. Det såg vi i årets race där med Connor Daly som flög upp och ner. Men Indy 500, det är ju en för stor tjusning att tacka nej till när man ändå sitter i en Ganassi-bil och har alla resurser de har. Så jag tror Johnson jättegärna vill prova på det åtminstone en gång.
Om det nu är så då, att så som du spekulerar i, Jakob, så blir det ju att vi får se Tony Kanaan åtminstone två gånger nästa år då. Det blir då på Indy 500 och kanske även i Texas då. Det låter ju logiskt ändå det du säger, Jakob, och det mesta som du säger låter logiskt.
Mm. Ja, låt se sen vad Johnson tycker om kortovalerna och Iowa Gateway. Där har ju Kanaan varit väldigt bra tidigare år. Han var ju fortfarande bra när han körde i Texas i våras.
Mm.
Så om inte Johnson vill köra mer ovaler så har de ju en okej reserv.
Ja, för att köra enstaka race med upp till fem bilar då, som Ganassi kommer göra nu, det kommer inte göra någon större inverkan på fokus för teamet. Jag tänker, det var ju någonting vi pratade om väldigt mycket om för två år sedan, till exempel när Andretti hade ungefär 250 bilar med i startfältet, fast helsäsong då. Och då tänkte jag, okej, men hur fungerar det verkligen så bra? Och det kanske de kan tappa fokus och kan liksom inte hålla lika hög nivå rakt igenom så. Men förmodligen är det inte riktigt samma sak när man pratar till exempel Indy 500, för dels är det så mycket resurser som läggs in där, man kan fokusera på en extra bil och under en väldigt begränsad tid, och sen kan de ju faktiskt plocka ganska duktigt folk också från IMSA.
Ja.
På tal om Andretti, det var ju synd att det inte blir någon Formel 1 för dem.
Nej, det verkar inte bli så. Alfa Romeo och Sauber vill ju inte släppa ifrån sig kontrollen. Man vill nog gärna ha investerare, och det vill man väl alltid ha när man är i Formel 1.
Mm.
Men Andretti vill väl satsa på det av sportsliga skäl, inte av ekonomiska skäl. Så där tröte.
Ja, förståeligt, men också lite synd. Jag tänkte, så som i det situationen som Formel 1-teamen är idag nu, och man går in liksom i ett nytt reglement inför 2022, så det är klart att man inte vill släppa ifrån sig den sportsliga kontrollen här nu, för man vet inte vad som kommer hända, och då är det en plötsligt in väldigt, väldigt mycket pengar i nästa säsong. Så det är väl så att tajmingen helt enkelt inte är helt hundra nu, och som du säger, Andretti är ju inte ett team som, det är inget holdingbolag, det är liksom inget investmentbolag, utan det är ju att de ska ju driva team, inte bara äga dem. Och det hade varit roligt att se Colton Herta i en Formel 1 här nu, men det kanske blir lite längre fram. Tror du Herta är besviken?
Jag tror inte han är besviken, jag tror att han kör vilken racerbil han ges, oavsett om det är IndyCar eller Formel 1. Jag tror inte heller det hade gått tillräckligt långt i diskussionerna för Herta skulle liksom vara helhjärtat in i Formel 1 riktigt än. Men jag tror inte att Formel 1-dörren är stängd ännu för unge Herta. Han är ju 22. Mm. Det är inte en ålder alls egentligen. Så ja, det hade varit kul att se Herta, men jag tror inte han är besviken för det.
Jag tittar ju mycket på Formel 1-förare som kommer till IndyCar. Det är liksom, det är mycket av våra diskussioner har kretsat kring det under de senaste två säsongerna egentligen. Men om man tänker åt andra hållet, lite den resan som Colton Herta eventuellt kommer att göra. Har du några bra exempel på förare som har lyckats i IndyCar och sedan lyckats i Formel 1?
Det är ju väldigt få egentligen som har vågat göra den färden. Mario Andretti är ju det bästa exemplaret, men det är ju så länge sedan, så det är en helt annan generation.
Vad var han hette?
Mario Andretti, hör talas om honom.
Nej. Jag tror faktiskt inte. Nej.
Är det han italienaren? Är det han som var med i podden tidigare i år?
Det stämmer.
Ja, just det.
Vi snackade med honom om det. om hur det var att flyga mellan två serier. Och han körde ju väldigt mycket racerbilar överhuvudtaget då.
Mm.
Glada 60-70-talet. Och sen, med i nyare generationer så är det ju bara knappt en handfull. Michael Andretti finns ju ett ökänt exemplet. För han vill ju alltid säga att han gjorde det helhjärtat. Men han hade ju aldrig någon bostad i Europa. Det här var ju på Concorde-tiden. Så han hävdade ju alltid att ifall jag behövs på fabriken så kan jag vara där på 6 timmar. Det är som att köra ifrån Birmingham eller någonting. Men McLaren då, som han körde för, de hade ju Mika Häkkinen som de var mer taggade på.
Mm.
Jag menar alltså Ron Dennis. Som, ja, Michael fick ju inte ens en hel säsong, utan det var ju till och med så att Mario fick övertala stallet att låta Michael köra Italiens Grand Prix åtminstone, för det betydde så mycket för Andretti-familjen. Och det var då Michael slog till med sitt bästa resultat i alla fall, en tredje plats. Men loppet därefter var ju Mika Häkkinen i den bilen och kvalade ut Ayrton Senna, något som Andretti inte var ens i närheten av. Och det kan väl bero på för att Häkkinen hade ju testat den här bilen i stort sett varenda vecka under hela året, medan Michael fick väldigt lite testtid, just för han var lite envis med att han ville bo kvar i Nazareth i Pennsylvania. Men Michael hade ju faktiskt ändå testat ett antal Formel 1-bilar i flera år innan dess, så det var inte så att han var helt oförberedd, men det var politiken i stallet som jag tror dödsdömde just hans Formel 1-försök. Men bara ett par år senare, Jack Villeneuve, det är helt fantastiskt hur bra Jack Villeneuve var i mitten av 90-talet. Formel Atlantic-mästare 93, Indy 500, IndyCar Rookie of the Year 94, Indy 500, IndyCar-mästare 95. Tvåa i Formel 1-VM, pole position för första försöket i Australien 1996, Formel 1-världsmästare 1997. För att det var ett stall som helhjärtat satsade på honom, Williams-stallet då.
Mm.
Så det gick ju jättebra för Villeneuve då. Och sen så dalade hans karriär. Och sen efter dem så finns ju Alex Zanardi som efter att ha vunnit två kartmästerskap kom tillbaka till Formel 1. Gick ingen vidare där. Sen är det väl Sebastian Bourdais va?
Ja, han började ju i...
Ja, efter Formel 3000 så kom ju Bourdais till Champ Car Kart alltså. Mm. Det här var ju under split-åren. Vann fyra raka mästerskap där. Och sen Toro Rosso i ett och ett halvt år bredvid Sebastian Vettel. Så det var ju också typ som vad som hände för Michael Andretti. Hamna blev bredvid en fantastisk gudabenådad förare som är liksom en i en generation.
Mm.
Så det dömde ju också Bourdais karriär. Jag kommer ihåg det här loppet där Vettel vann på Monza när det regnade. Och just Toro Rosso-bilen hade ju varit superbra på kvalet. Men Bourdais fick ju motorstopp på uppvärmningsvarvet. Så han var ju varvad innan loppet ens hade startat. Det rånade ju stedstallet från en dubbelseger tror jag.
Mm.
Så det var Bourdais enda chans liksom att få ett framskjutet resultat i Formel 1. Sen dess så exemplen Michael Andretti, Sebastian Bourdais och sen lite också Alex Zanardi 1999. Det tror jag avskräckt många Formel 1-stall att satsa på IndyCar-förare. Och nu har jag glömt Juan Pablo Montoya i och för sig.
Det finns det några stycken.
Ja, det finns några stycken. Men jag tror fallen Andretti, Bourdais, Zanardi har... De är för kraftfulla nog de exemplen för att det ska ha kunnat bli en större trend i Formel 1 att ta talanger från den amerikanska marknaden.
Jag funderar på det om man tänker ännu längre tillbaka i historien. Jag tänkte innan IndyCar blev IndyCar, vi pratar USAC kallar vi det för va?
Ja.
Finns det några? Jag tänkte först på så här Dan Gurney till exempel och så, men han började faktiskt i...
Han började i europeisk racing.
Ja. Har vi några andra så här långt tillbaka i tiden som ändå kan räknas som att amerikanska förare som började i USA och sen kom över till Formel 1?
Faktiskt så, innan Mario Andretti så fanns det knappast någon som gjorde den färden överhuvudtaget. Joe Ruttman gjorde det några gånger på 50-talet med utan resultat i Europa. Men på 1920-talet, alltså för bokstavligt talat 100 år sedan, så fanns det Jimmy Murphy som 1921 vann Frankrikes Grand Prix. Och Frankrikes Grand Prix var ju på den här tiden det allra mest prestigefulla loppet överhuvudtaget. Det är som att hela Formel 1-VM i en tävling.
Ja.
1922 vann han Indy 500, men han var ju skolad på amerikanska racerbanor. Så ja, Jimmy Murphy då, för 100 år sedan. Så det är väldigt, väldigt ovanligt ändå.
Jag är nog imponerad över att du har Jimmy Murphy top of mind. Jag visste inte ens om det var.
Han blev inte så gammal. Han gick bort 1924 till exempel, bara ett par år efter hans stora framgångar. Och vann också det vi idag kallar för IndyCar två gånger då på 20-talet.
Ja.
Men det är väldigt, väldigt få som har gjort den här resan. Från USA, den amerikanska marknaden, och sen blivit top of the line i Grand Prix racing i Europa också.
Ja, men där, med tanke på att Colton Herta har faktiskt fostrats i inom den europeiska racingen, så tror jag att han kommer vara den som ligger närmast till hands att faktiskt kunna ta det steget. Det är väl han och Pat O'Ward som det snackas om egentligen, men av de två så är det nog, ja, Colton Herta är nog den som ligger bäst till att kunna ta det klivet i alla fall.
Ja, det har du nog helt rätt i. Det är nog en styrka också att ha varit skola både i Europa och i USA lite.
Mm.
Det får visa sig, men jag tror på att ha en bred bakgrund.
Och det, samma väg har ju Pat O'Ward också andra sidan gått, och i och med att han är så stod så väl till, kan man säga, hos McLaren, så ja, kanske 50-50 mellan de två ändå. Pat O'Ward är ändå Pat O'Ward.
Ja, de två kommer att följas åt livet ut ändå. De körde i Lights tillsammans, skulle ju starta samma IndyCar Styles tillsammans och gjort IndyCar-karriär sida vid sida och fightat många gånger på banan redan. Så jag kommer följa de två så länge jag bara orkar.
Du, jag tänkte på det. Detroit flyttar downtown.
Ja, där finns en stad också i Detroit.
Downtown Detroit. Vad tycker du om det? Så tittar man på banlayouten, så du gjorde mig uppmärksam på att det är ju vissa delar av banan är ju den här gamla Formel 1-slingan då, och kanske även viss mån den gamla kartslingan.
Ja, det är ju så att Detroit stad har röstat för att godkänna att flytta loppet då från Belle Isle till downtown från 2023, och några av gatorna man då kommer använda användes i den gamla downtownbanan där Formel 1 körde från 1982 till 1988, och sen körde IndyCar tre lopp där från 89 till 91. Mm. Den mest ökända episoden där, det är rätt skandalartat att en bil bärgades på banan, blev ingen säkerhetsbil, och sen kom Michael Andretti och körde in i bärgningsbilen. Och sen kom Mario Andretti och körde in i Michaels bil. Och Michael ledde loppet när detta hände. Mm. Så det var en mindre skandal. Jag tror det var sista loppet, eller om det var 1990. I alla fall, det har hänt lite på säkerhetsfronten sedan dess. Men,
tur är. Men vad tycker du om banlayouten då? Det är väl så här klassisk amerikansk street circuit. Det är raksträcka 90 graders kurva, raksträcka chikan, raksträcka lång raksträcka 90 graders sväng. Det är det, men
de som kommer ihåg då Formel 1-loppen från Detroit på 80-talet, inga av de loppen blev någon riktig klassiker, eller? Nej, kanske inte. Mycket krascher, väldigt trångt, gick väldigt långsamt. Senna tror jag vann ett eller två eller tre år i alla fall. Han var ju bra på stadsbanor. Och det är inte hela gamla banan man kan återanvända, men vissa kurvor. Och det är ju ett rejält nedköp från Belle Isle, som jag tycker väldigt mycket om Belle Isle. Så ja, jag har inget emot om det faktiskt, om det här skulle stanna och det skulle vara kvar i Belle Isle. Men stan vill ju ha det i downtown nu.
Ja, blir det ett mer centralt läge, så är det klart att det kanske gynnar övriga marknader också, och turistnäring och restauranger och barer och allting, och så ligger ju fint beläget vid vattnet där nu också, så att det finns väl andra fördelar med det kanske, på bekostnad av det sportsliga i viss mån. Men jag är bara glad att vi är kvar i Detroit i alla fall.
Ja, jo, det är sant. Belle Isle är ju en park typ på en ö i vattnet, Isle liksom. Påminner lite om Montreals Formel 1-bana, men det är ju också blir ju lite mer festival att ha det mitt i stan, se Nashville till exempel.
Lite tråkigt också att Marcus, det har ju blivit lite av hans favoritbana där, det går ju alltid bra för honom i
ja,
Detroit.
Ja, det är med.
Och dessutom då flytta därifrån nu då, och han får liksom, på ett sätt börja om lite, men han får ju chansen 2022 i alla fall på den gamla bansträckningen, det är bra.
Ja, och en tradition som jag hoppas kommer överleva den här flytten, det är att man ska bada i en fontän. Det blev ju väldigt kul efter årets fallopp i Belle Isle.
Kanske kan göra en sån här upplåsbar historia där nere vid. Då kan vi bada i havet i och för sig.
Det är sant, det kan man. Men jag vet inte om den floden är så himla trevlig.
Ja, det får man ta om man vinner Detroit Grand Prix, tycker jag.
Ja, det är rimligt.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, det kanske var det senaste nyhetssvepet från veckan som gick i alla fall.
Året som gick.
Ja, året som gick också. Lite melankoliskt känns det här nu att vi ska avsluta säsongen, men det är bara att komma tillbaka med nya tag efter årsskiftet och ladda på för fullt inför säsongen 2022.
Då passar vi väl på med lite julklappstips då. För det är ju den säsongen i alla fall, för att lysa upp tillvaron lite. Vad har du för oss i din tomtesäck, Ronny?
Jag skulle säga att nu när det är Black Friday som stundar, så är det så, ni som har funderat på att börja köra iRacing och börja testa och köra simracing, så har de ju nu, alltså detta är inte ett betalt samarbete med iRacing, men såklart, men de har nu, om du tidigare har varit medlem i iRacing, så har du nu 25% rabatt när du vill återaktivera ditt medlemskap, och är du helt ny till detta och aldrig haft varit medlem där förut, så är det 50%, så att det är ett ypperligt tillfälle att redan nu kanske skaffa den här promokoden. Det hittar ni på iracing.com och komma igång med den biten. Jag vill ju att du ska ta upp det igen, Jakob, så du och jag kan köra ihop lite.
Jag har till 4 december att bestämma mig i alla fall, så det är ju i 4 veckor åtminstone. Det kliar lite i fingrarna ändå att jag vill testa de här 80-tals NASCAR-bilarna. Jag skulle ju väldigt gärna se att det fanns lite mer IndyCar-content på iRacing. Nu finns väl de 2 senaste generationerna typ. Men de här NASCAR-bilarna är ju riktigt fräna från 80-talet. Det kommer ju mer sånt också, för det är ju nog iRacing största kundkretsen då, NASCAR-fansen. Men sånt brukar jag tycka om att köra på valbanor, så jag ska fundera på saken i alla fall, Ronny.
Sen så har jag ju såklart, på tal om rabattkoder då, det är någonting på stefanjohansson.arts webbshop där ni som sagt alltid har 20% i rabatt i webbshoppen när ni anger rabattkoden in i podden. Någon form av artwork där, tror jag, det kommer nog bli någon sån som jag kommer ge bort i julklapp i alla fall.
Jag behöver också i och för sig lite mer konst på mina väggar, så det kan jag nog också använda.
Du brukar alltid ha böcker som julklappstips.
Ja, jag har 2 tips och 2 på min egen önskelista. Första tipset, jag kanske har nämnt det tidigare, Black Noon, The Year They Stopped the Indy 500 av Art Garner. Den släpptes, var väl 2014 första gången, i en inbunden upplaga. Nu finns den som häftad, finns på alla, Adlibris, Bokus, you name it. Det handlar om Indy 500 året 1964, och den här har jag läst. Och det är jättedetaljerat om IndyCar på 60-talet, om karaktärerna, om tekniken. Att de använder nitrogas liksom i bilarna för att få dem att producera kvalvarven, och hur de testade fram däck. Men särskilt handlar det ju om den fruktansvärda olyckan där 2 förare miste livet, och det var första gången som Indy 500 stoppades med en röd flagg på det andra varvet. Väldigt bra genomforskad bok. Och sen tips är också Beast av Jade Gers. Det här handlar om Indy 500 1994, när Penske-stallet tillsammans med Ilmor, alltså den här brittiska motorbyggarfirman, hittade ett kryphål i reglementet och byggde en motor som bara användes till det årets Indy 500, som verkligen spektakulär motor, verkligen en V8 på över 1000 hästkrafter, och genom det här kryphålet så kunde de bygga den mycket större än konkurrenternas, och de fick Mercedes att stämpla sitt namn på den motorn också. Beast heter den alltså, Jade Gers. Men den här Jade Gers, också väldigt tacksam att följa på Twitter. Han är väldigt kunnig, har jobbat som Dale Earnhardt Juniors PR-kille det många år. Nu skriver han ganska mycket böcker med IndyCar-tema. Så på min önskelista står Gers 2 senaste böcker. Den ena släppte han förra vintern om John Andretti. Racer heter den bara. Och nu, bara för några veckor sedan, så släppte han en ny bok som han har gjort tillsammans med Al Unser Jr. Junior som har haft ett... Ja, han är väldigt framgångsrik i sin karriär, men har haft ett jobbigt liv vid sidan om banan. Men det här är verkligen en tell-all som har fått väldigt fina recensioner, och den står på min önskelista i år.
Avslutningsvis, vad vore en julafton utan en modellbil i ett paket?
Hårda paket gillar vi.
Jag brukar ju alltid gå in på vår samarbetspartner Tico Racing Shops hemsida, ticoracingshop.com, och botanisera bland hans hundratals eller tusentals modeller i sortimentet där. Och där har han ju faktiskt, om man är inne i webbshoppen, där en IndyCar-flik där man kan gå in och handla IndyCar-modeller. Där finns ju bland annat Felix Rosenqvists IndyCar-modell från 2021. Vi har Marcus Erikssons 2021-bil också. Scott Dixon ser jag. Men även sådana här gamla klassiker som Indianapolis 500 bilen, Alberto Ascaris Indianapolis 500-bil från 1952. Den är fin.
Jättefin bil, men inte så framgångsrik.
Det spelar ingen roll, den är vacker.
Ja, det är lite speciell historia runt just det. Apropå det här med Formel 1-förare som testar IndyCar, IndyCar-förare som hamnar i Formel 1. Det här var ju när Indy 500 ingick i Formel 1-VM. Men med ett annat reglement än de andra Formel 1-loppen. Ferrari och Ascari dominerade ju Formel 1 de här två åren. Men det var inte så mycket pengar i Europa på den tiden. Det var desto mer pengar i USA. Så därmed utvecklade Ferrari den här bilen då. Den har ju väldigt fina ekerhjul, ser ni på modellen. Och det var ju bilens akilleshäl också. Ascari kvalade in på 19:e plats, vilket med hans mått mätt var ju uruselt. Ja. Och sen efter 40 varv så gick de här ekerhjulen sönder. Och då kraschade han av. Och ja, det var inte en våldsam olycka, men det satte stopp för hans race i alla fall. Och det var Ascaris Indy 500-äventyr. Och det finns ju två varianter av den här Ferrarin då på Ticos butik. De byggde flera sådana här bilar och några av dem stannade kvar i USA och försökte kvala in flera år, men det gick inte så bra då heller. Det var inte i Maranellos regi riktigt. Mm. Men riktigt vackra bilar, och jag tror originalen går för många, många miljoner kronor.
Då är de här betydligt billigare kan man säga, de här modellerna. På tal om Ticco Racing Shop då, så glöm inte att vi har ju faktiskt en Facebook-tävling igång. Där vi har deadline nu på fredag, faktiskt den 12 november. Den är ganska lätt faktiskt att gå och delta i den. Ni går in och så ska ni likea inlägget, ni ska likea Ticco Racing Shops Facebook-sida och så ska ni gå in. Då följ instruktionerna i vårt Facebook-inlägg då och gå in på Ticos hemsida och hitta svaren på de här frågorna som vi angett där. Superenkelt, och i prisbotten, priset är inte dåligt, Jakob.
Nej, det är ju Felix bil.
Det är Felix IndyCar-modell från i år. Ja, precis. I skala 1-18, så en stor pjäs att kröna hyllan där hemma med. Så in och tävla vet jag. Deadline på fredag.
Jag tänkte på det där med familjen De Francesco, att Devlins pappa Andy har investerat i laglig cannabis i USA och Kanada med sitt investeringsbolag. Mm. Apropå det så har det ju kommit i dagarna en ny dokumentärserie på Netflix som heter Bad Sports, som ett avsnitt där handlar just om cannabis i IndyCar racing. Och det är ju ett avsnitt som handlar om just Randy Lanier, som, inte för att spoila för mycket, men IMSA-mästare på 80-talet och sen Indy 500 Rookie of the Year ett år där också. Och han smugglade cannabis in till USA extremt mycket, tjänade extremt mycket pengar. Hur mycket resten av racingvärlden visste, det säger inte den här dokumentären. Det hintar lite om det. Men jag skrattade åt Connor Daly skrev på Twitter liksom: jag har så många frågor. Anade någon något om det här? För det här var ju Randy Lanier. Ja, visst var han talangfull, men han var ju inte rik annars. Hade inga kopplingar inom racingbranschen. Men han kunde köra bil och han kunde köpa till sig den värsta sportvagnarna och köpa till sig bra material i IndyCar också, liksom senaste chassit och sprillans nya Cosworth-motorer.
Det som var lite grejer med den här Lanier, det var väl att han gav sig hän till att smuggla cannabis just för att finansiera sin racingkarriär.
Så en eldsjäl kan man ju säga. Men det här var ju under Reagans war on drugs, och straffen för sånt här var ju väldigt, ja, stränga straff var det. Mm. Och Lanier dömdes till livstid men benådades för några år sedan, och det är därför som han kunde vara med och göra den här dokumentären. Och han har inte släppt motorsportvärlden helt än, utan hostar lite så här track days i Florida när han har huserat senast, ja, när han var väldigt, 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 väldigt ung. Mm. Netflix, Bad Sports, också ett litet julklappstips då. Men också kul att se att världen har förändrats mycket sedan 80-talet.
Det har den sannolikt gjort. Mm. Det är väl med viss vemod här då, Jakob, så det kanske är dags att avrunda det 150 avsnittet av Indiepodden och säsongsavslutningen 2021.
Ja, det är andra året och vilket år det har varit. Många favoritögonblick.
Ja, vad har du för favoriter?
Mario Andretti, liksom Willy T. Ribbs, Marcus segrar, Felix ärlighet, han är realistisk i sin situation. Mm. Fortsatt att det går starkt för de svenska juniorerna. Äntligen fick Rasmus Lind köra in the lights lite grann. Linus Lundqvist har ett till viktigt steg i karriären. Bra racingår överlag. Mm. Det är väl just Felix som man har önskat ska ha haft fler framgångar. Men det har alltid varit trevligt att snacka med dem någon gång när man gjort det.
Ja, nej, men det jag tar med mig det är ju faktiskt det att vi har haft ett väldigt utbyte av våra svenskar där borta. Vi har varit snälla nog att ge oss feedback och kommentarer efter i varje race i stort sett. Och jag skulle även vilja lyfta just den här, att vi har haft så många roliga gäster i år. Jag tänkte, vi hade ju faktiskt Alex Pelou på besök här bara typ 3 veckor innan han faktiskt blev IndyCar-mästare. Bara en sån sak. Det är väldigt spännande. Scott Dixon hade vi också i podden lite tidigare år. Så att, ja. Men det är bara att toppa det till 2022.
Ja, vi är väl så tvungna.
Jag har en liten personlig bucket list på vilka jag skulle vilja ha. Jag ska gästa podden nästa år. Jag kan gissa att du har några tankar också, Jakob.
Ja, absolut. Vilka har du?
Ska vi avslöja det? Nej. Jag kommer ge mig 1000 på att jag ska fixa Helio Castroneves i alla fall till säsongspremiären eller någon första.
Det vore härligt.
Det brukar ju lösa sig.
Ja. Tänk att man har ändå suttit och snackat racing med Beth Parretta och Connor Daly och ja, Mario var ju helt overkligt och Willy T. Ribbs var ju väldigt kul, för det var ju precis under den här stora stormen i Texas där det blev lite omtag fram och tillbaka och bolla med tider och så, men han var ju jättetrevlig och jättetaggad och pratade med oss, och man blir så ödmjuk av sådana situationer, så att det bara ska stärka mig under juluppehållet, och sen så blir 2022 minst lika bra.
Och extra ödmjuk måste jag säga också att man blir när man liksom ser hur det blir fler och fler som lyssnar på oss och alla glada tillrop från avsnitt till avsnitt. Det stärker och är otroligt inspirerande att höra. Så tack för att ni står ut med oss vecka efter vecka.
Extra tack också när ni som klickar in er på Acast support-sida, och det värmer också såklart.
Ja, absolut. Tack till våra samarbetspartners Automotorsport och TicoRacershop.com. Som sagt, missa inte vår Facebook-tv med Tico där vi har deadline nu på fredag. Och glöm inte att ni alltid har 20% rabatt i webbshoppen på StefanJohansson.art när ni anger rabattkoden
Indiepodden.
Så från Ronny Larsson Miles, Jakob Fredriksson, Anna Andersson och Gerge Farkas. Tack för den här säsongen.
Tack alla.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.